Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du lyssnar på Rättegångspodden. Jag heter Nils Bergman.
Så då bestämde vi att vi skulle gå in och sätta oss i köket och prata med honom. Så då var han först och sen kommer jag och min kollega Lisa. Och när han tänder en lampa där så säger han, men där är du ju. Och då ser även jag att det finns en grov entré anslutning till köket. Och i dörröppningen till Johan Trela så står den här kvinnan som vi söker, Eva, helt naken. Hon säger ingenting till oss. Hon är tyst. Bredvid henne så ligger lite kläder som är blöta.
I en liten by utanför Alingsås började i mars 2016 hända märkliga saker. I byn bor en kvinna vid namn Eva i ett hus tillsammans med sin sambo Marcus och deras två barn. Marcus bror Tobias bor med sin sambo och deras treåriga son en halv kilometer därifrån i en villa. Bröderna driver tillsammans en gård i aktiebolagsform och har dessutom varit sitt eget företag. Och Eva har under flera års tid skött och ansvarat för bokföringen och annan ekonomiadministration i alla tre bolag.
Så jag har väl sett under längre tid att det fattas pengar, men inte i den omfattningen.
Evas svåger Tobias minns tillbaka till händelserna i mars 2016, där han under en längre tid misstänkt att det saknas pengar på det gemensamma gårdskontot i han och hans brors bolag. Och därför har han gjort en genomgång av flera års transaktioner och kommit fram till att över 1 miljon kronor fattas från kontot.
Jag har trott kanske då att min bror behöver låna eller använda lite grann av pengarna och att han har gjort så och sen förs de tillbaka igen. Det är den uppfattningen jag har haft och den har varit helt okej för mig.
Ja, okej. Okay.
Den 6 mars visade Tobias sin sammanställning av ekonomin i bolaget för sin bror Marcus, som blev mycket förvånad. Marcus pratade då med Eva, som i sin tur blev mycket stressad och upprörd och erkänner att hon inte haft en koll på ekonomin som hon borde ha haft. Marcus själv blev så upprörd att han och Eva inte talade med varandra på ett par dagar. Vi hör Evas svåger, Tobias.
Men du kan väl berätta då, vad, du, som jag förstår så konfronterar du, eller du berättar för din bror att det är något som står rätt till här.
Ja.
Berätta lite om det.
Jag hade ju tagit fram lite underlag och pratat med min bror den 6 mars. Jag tyckte att det såg konstigt ut på bankkontot. Och han blev väldigt förvånad över det. Och sen, ja, vi skildes åt och det var inget mer. Han skulle fråga Eva hur det kunde se ut så, för det var någonting som inte stämde. Och jag var inte helt säker på mina siffror på allihopa, utan jag ville ha igång en diskussion för att rätta till detta och reda ut det. Och jag trodde så hände också.
Fattades det något på ditt aktiebolag? Där fattades inga pengar, eller?
Nej, det har hon aldrig kunnat.
Det har hon inte haft möjlighet
till. Någonting på det, så.
Har du någon aning om, mellan tummen och pekfingret, hur mycket som du ansåg fattas på det gemensamma kontot? Årskontot?
Ja, det är nog mellan 1 och 2 miljoner i alla fall.
Alltså det är så pass mycket?
Ja, det är det.
Mm. Under hur lång tid har de pengarna försvunnit? Är det det senaste året? Nej, eller är det under flera år tillbaka? Det, eller?
10 år tillbaka i alla fall.
Okej. Okay. Under hur lång tid har Eva så att säga haft eller förvaltat det kontot då?
Sen vi köpte gården och det var 00 eller 01.
Så under hela tiden?
Ja.
Mm. Ja. Vad vet du om din bror pratade med Eva om detta?
Ja, han hade nog pratat med Eva om detta, ja. Mm.
Pratade ni något mer om det innan?
Ja, vi träffades en eftermiddag och han beklagade sig bara. Han sa att han visste absolut inte hur detta kunde bli så.
Nej.
Och var uppriktigt ledsen över det.
Ja. Och du hade ingen anledning att tro något annat när det gäller din bror?
Nej.
Nej. Och har du pratat med Eva om detta innan?
Nej. Nej. Jo.
Telefon eller?
På telefon. Mm. På måndag eftermiddag då ringde jag och bad henne ta med mitt bokföringsunderlag hem för jag skulle byta revisor då eller skaffa en annan revisor.
Och måndag eftermiddag, det är alltså samma eftermiddag 14. Som 14?
Ja.
Vad sa du då? Att du ber henne att
ta med mitt bokföringsunderlag
och
permar hem då för att jag ska byta revisor.
Ja. Vad säger hon då?
Ja visst, det är inga problem. Jag ska be Hanna plocka fram dem.
Och detta är på eftermiddagen, säger du?
Ja, telefon. Cirka 6:30.
Ja visst, det är inga problem, svarar Eva när hon möts av uppgiften att hennes svåger Tobias nu vill byta revisor. Men ett byte av revisor innebär vid den här tidpunkten stora problem för Eva. Då en ny revisor enkelt skulle kunna upptäcka att Eva under 10 års tid olovligen fört över miljonbelopp från bolagens olika konton. Och det är ett problem som hon sedan en tid tillbaka själv insett och också agerat efter.
Hon kom tillbaka med innan och kör ut.
Och vad sa du, vilken tid var det ungefär?
7:50.
Ja.
Redan tidigare den här dagen, den 14 mars, på morgonen, beger sig Eva över i sin bil de 500 metrarna till svågen och hans sambos villa. Och där utanför möter hon svågens granne Anki som är ute och rastar sin hund. Och det som är anmärkningsvärt är att Eva kommer och går flera gånger. Nästan som att hon hoppas på att någon inte ska vara där och se henne.
Vet du om Eva har varit framme vid Tobias Kristinas hus eller om hon till och med varit inne i huset?
Nej, det kan jag inte säga att det var.
Du ser att hon går mot huset?
Ja, när vi säger hej då så går hon mot huset. Men sen så ser inte jag Eva.
Nej.
För jag tycker att jag borde ha sett henne när jag gick mot bilen. Men det tänkte jag inte på då, men det tänkte jag på efteråt.
Ja.
Det.
Du reagerar inte på något särskilt när det väl hände så att säga den här morgonen? Du tycker inte det är konstigt att hon kommer 3 gånger så?
Nej, inte så direkt.
Nej.
Jag vill inte känna.
Har du funderat på det i efterhand då?
Ja. Glad att man har funderat.
Ja, vad har du funderat då?
Nej, nu när man vet vad som har hänt så förstår man ju att hon har varit där.
Okej. Okay. Ja, ja, hur var hon förresten den här morgonen? Du pratade lite kort med henne. Var hon, ja, berätta.
Nej, hon var precis som hon alltid.
Precis som vanligt. Inget konstigt. Inget onaturligt beteende på något sätt.
Nej.
Inte stressad eller så?
Nej, absolut inte. Tvärtom.
Tvärtom?
Ja. Väldigt lugn och sansad för att planera det.
Ja, okej.
Tobias granne Anki ser dock inget konstigt i Evas beteende och fortsätter rasta sin hund och varken hör eller ser något mer från Eva under den dagen. Senare på dagen kommer Tobias hem från jobbet. Han och hans sambo äter middag och går slutligen och lägger sig och stoppar om deras 3-åriga son som sover i ett eget rum. Även Anki går och lägger sig, men de kommer alla snart att väckas abrupt.
Sen så händer det något på natten.
Mm.
Kan du berätta vad som händer?
Ja, jag vaknar ju på natten av att det plingar jättemycket på dörren. Jag flyger upp i sängen kan man säga.
Mm.
Och springer fram till dörren och tittar ut genom fönstret och då ser jag att Tobias står utanför ganska stressad. Så jag öppnar ju och då frågar Tobias mig om jag har någon brandpulversläckare. Brinner det i källaren igen, sa han.
Mm.
Och så tror inte vi har någon hemma, men så kom min man upp och så erbjöd han sig att åka bort till verkstaden. Hans jobb, han ligger några 100 meter därifrån.
Mm.
Och hämta. Så han tar ju på sig kläderna och åker iväg. Och då säger Tobias att den här gången är anlagt.
Mm-hmm.
Och då blir jag bara... Man blir lite chockad.
Ja.
För det har ju hänt veckan innan också att det brann.
Mitt i natten vaknar plötsligt Anki av att Tobias kommer inspringandes och ber om en brandsläckare. Han säger att det brinner i deras källare. Och vi kommer till den branden. Men det här är inte första gången det brinner i Tobias källare. Utan samma sak hände veckan innan. Natten mellan den 10 och 11 mars.
Berätta om första branden.
Ja, första branden då vaknade vi på natten. Men Kristina vaknade över att det är en katt inne. Jag trodde det var våran katt, för det var en röd katt som sprang upp i köket. Vi försökte fånga den där och få ut den, men när den stannade och satt still en stund så insåg vi att det var absolut inte våran katt. Jag har aldrig sett den tidigare, aldrig efter heller, men vi fick ut den i alla fall och gick och la oss igen. Stängde dörren till källaren så inte våra katter skulle springa upp på nytt. Och somnade väl om och sen började brandvarnaren att tjuta i källaren. Och då springer vi ner och då ser jag att det är lågor i tvättstugan. Och hoppar då till Kristina att de ska hämta en brandsläckare. Och då kommer jag själv på medan hon ska hämta den i städskåpet i köket att jag har den i garaget hängande. Så jag tar den och släcker branden.
Tobias och hans sambo är förbryllade över den här första branden. Det ser ut som att handdukar ramlat ner på elektroniken bakom deras tvättmaskin och på så sätt utlöst en brand. Men de vet också att de aldrig brukar lägga handdukar på tvättmaskinen. Som tur var gick brandlarmet högt och tydligt så de lyckades upptäcka faran i tid. De polisanmäler aldrig händelsen utan sätter istället igång med en relativt omfattande sanering för att få bort röklukt och pulvret från pulversläckaren. Och främst oroade de sig över röken som hade stigit upp till deras 3-åriga sons rum. De kontaktar försäkringsbolag och sanerar så gott de kan. Men sen, en vecka efter, sker alltså ytterligare en brand i källaren.
Mm. Okej, okay. Och andra tillfället, berätta om det.
Ja, då låg vi och sov på natten och Kristina väckte mig av att hon sa att det är någon i huset. Och vi gick ju upp och jag tog inte så där jätteallvarligt på det. Vi tände ju upp hela huset och jag gick nog på toaletten och tittade runt och tittade ut genom fönstren men såg ingenting. Och sen öppnade vi dörren till källaren för att gå ner och titta där då. Och då var det ju rök och lågor ifrån källaren.
Mm. Och var i källaren?
Då sprang jag ju ner naturligtvis där och då stod ju dammsugaren där med tyg bakom dammsugaren emot plasthöljet och grejer på dammsugaren. Så brann det i det och så gick det iväg en sladd in i hobbyrummet. Sladd från dammsugaren. Med tygtraser över som låg över sladden in i hobbyrummet. Så där började jag väl att försöka trampa det och försöka få dö på det på det viset. För det var så mycket pulver från förra branden så jag ville inte släcka på det viset i första hand. Sen när det inte lyckades så insåg jag att jag inte hade någon mer brandsläckare inne. Och då ropar ju Kristina, vad fan går inte brandsläcka eller brandvarna den för? Och den sitter ju precis rätt ovanför dammsugaren. Då plockar jag ner den och tittar i den och då fanns det ingen batteri i den.
Vid den andra branden i källaren, den 14 mars, tycks det nu ha tagit eld runt omkring dammsugaren och inte vid tvättmaskinen, som vid första branden. Och vid den första branden utlöstes ju brandlarmet. Men det gör den inte den här gången, vilket förbryllar Tobias extra mycket.
Det här med brandvarnaren gick första branden.
Ja.
Gjorde du någon kontroll utav den efter första branden?
Definitivt på lördag när vi sanerade källaren. Då hade jag lagt den på hatthyllan jämte. Jag skruvade ner den efter första branden när det kört så för att få tyst på den så skruvade jag ner den och plockade ur batteriet och la den jämte.
Mm.
Sen på lördag när vi sanerade så var jag definitivt 100% säker på att jag satte i ett nytt batteri och satte upp den och testade den.
Mm. Inte bara samma utan ett nytt batteri?
Ett nytt batteri.
Mm. Mm. Och nu var det borta?
Ja.
Vid den här andra branden är alltså förutsättningarna för att både upptäcka men också stoppa branden begränsade, då batteriet i brandlarmet plötsligt har försvunnit, samt att de veckan innan förbrukat deras pulversläckare. Därför uppstår nu en mer stressad situation för familjen, och de springer upp och väcker sin 3-åriga son och springer därefter ut på gården där Tobias även knackar på hos Anki och frågar om de har en brandsläckare. Det har de inte, men Ankis man åker till sin verkstad några 100 meter därifrån för att hämta en. Under tiden går Anki ut på gården och möter Tobias sambo som håller i deras 3-åriga son. Och där börjar de fundera över vad som just har hänt.
Så jag tar på mig kläderna och går ut där han är. Och då berättar hon att hon hade hört att det hade låtit i källaren. Det hade varit lite ljud och så. Så hon hade blivit misstänksam. Och hon berättade att när de öppnade dörren då så brann det i källaren. Och hon hade väl ringt brandkår och polis. Så de var på gång. Och sen kommer Tobias tillbaka ut till oss och ställer sig hem till oss. Och då pratade jag lite med Tobias där och frågade om han hade någon, kan tänka sig att ha någon ovän någonstans. Och han sa nej, inte mig veterligen att jag har nu, men den enda jag kan tänka mig Eva då, sa han. Och då tittade jag ju till på honom för att jag förstod ju ingenting då. Och då sa han att jag misstänker att hon har förskingrat pengar i mitt företag. Och när vi står där så ser vi hur min man kommer på E20 och svänger in. Och åker in mot vårat då. Och då kommer även brandkåren och ambulans efter. Så att, och när detta hände så hör jag steg i hagen en bit därifrån. Och då säger jag, vänder jag mig till Tobias och säger att hör att det går någon i hagen. För jag hör det så tydligt.
Då hör Anki fotsteg. Det är ju skare och lite fruset ute. Så då hör hon fotsteg. Och när hon säger det så hör jag glasklart dem också. Men jag var så pass chockad så jag hade nog inte reagerat över dem själv. Då hör man fotsteg, att det är någon som går snabbt. På andra sidan huset någonstans.
Och på andra sidan huset, vad blir det?
Mot E20 till ifrån hönshuset.
Okej, okay, okej. Okay. Jag visar ju en bild här förut på det här hundsöket som hade gjorts.
Ja.
Att jag så att säga gick som en loop runt huset genom skogen och, ja, och så, inte över E20 men ändå hitsidan E20. Ja. Om man tänker sig den beskrivningen som hundsöket visade, kan det stämma överens på något sätt med det som ni hör?
Ja, det kan det mycket väl göra.
Är det åt det hållet eller är det då något helt annat?
Nej, det är åt det hållet. Det är åt samma håll.
Under tiden Tobias berättar att han har misstänkt att hans svägerska Eva förskingrat pengar i han och hans brors bolag, hör de alla snabba fotsteg försvinna bort från den närliggande skogsdunge. Men trots allt som har hänt kan inte Tobias förmå sig dra kopplingen att Eva skulle kunna vara den som har tänt på i källaren. Men det är något som snart kommer att ändras.
När larmet gick ut så var det ganska så torftigt. Men det gick ut att det var en tvättstugebrand med oklara omständigheter, kan man säga. Att räddningstjänsten i stort sett tyckte att vi skulle titta på det. Det var så att säga ingångsvärdena då.
Polismannen Mårten Gunnäng, som under natten anlände till gården, kommer att se objektivt på situationen och kommer snart att rikta sina misstankar åt en specifik person.
När jag pratade med dem då var de så att säga samlade då i det här huset. De förklarade för mig, mannen förklarade för mig att det fanns ett barn i huset från början också. Det barnet hade placerats hos farmor eller mormor i en annan fastighet som jag och var så att säga gott förvar där. Och då började jag förhöra mig lite grann kring omständigheterna. Och ganska så snabbt då så förstod jag att det var en mordbrand. Och ganska så snabbt så riktades även misstankar åt ett visst håll. Vilket gjorde att jag begärde en hel del resurser till platsen. Jag fortsatte det här samtalet och konstaterade ganska snabbt då att mannen i huset var helt säker på att man hade låst huset. Huset var låst inifrån. Den personen som har tagit sig in måste ha använt nyckel. Han kunde säga ganska säkert att det var bara två personer egentligen som hade nyckel. Och den ena är ju den som är tilltalad, och den andra som hade nyckel, det var hans föräldrar, tror jag, som hade nyckel också. Och ganska så snabbt bara på det samtalet och innan ens förhör var inne där, så ansåg jag att det fanns skälig misstanke mot den här kvinnan.
Mårten, som nu begärt extra resurser till platsen och även sett till att separera de inblandade vid gården för att hålla ordentliga förhör, börjar nu misstänka att denna Eva kan ha något med branden att göra. Vilket är en teori han lägger fram åt Tobias.
Han såg ju ganska tydligt på mig vart, så att säga, mina slutsatser gick. Och han var inte alls med på den tankesättet som jag hade initialt då. För att säga det rent ut, så för honom var det helt uteslutet att mina misstankar skulle stämma. Men ju mer jag ställde frågor och ju mer han berättade, ju mer gick det nog upp för honom att jag kanske ändå var rätt ute. Att det var svårare för honom att acceptera än för mig. Han berättade om de här pengarna, de här olika bolagen, att det fanns tre olika bolag och att det hade flyttats pengar från hans bolag till sin brors bolag på ett sätt som var väldigt ovanligt, och han hade konfronterat sin bror med den här uppgiften och sagt till honom att han får ta upp det här med sin fru då, för att det saknas massa pengar och det är överföringar som inte stämmer. Det låg på den nivån, alltså det var inte mer uppspelt än så. Man använde inte ordet förskingring överhuvudtaget i det här skedet, utan det var pengar som hade flyttats på ett felaktigt sätt. Den här kvinnan skulle ju vara revisor för alla tre bolagen och då haft möjlighet att göra de här transaktionerna.
Så när ytterligare en polispatrull anlände till platsen får en hundförare uppdraget att söka spår till och från Tobias hus.
Vid det här tillfället så var det fortfarande fläckvis snö. Och då säger då hundföraren att det blir väldigt lätt att spåra, för jag har ett enda ingående och ett enda utgående spår. Och det spåret är damskor, damstorlek, väldigt små fötter. Alltså man ska komma ihåg här, vi är ju mitt ute ingenstans här, så det är ju liksom ingen som rör sig här ute. Utan han får upp ett väldigt bra spår. Han kommer till en plats där han bedömer att den han spårar har stått en längre stund. Han fortsätter spåra och spåret går, så att säga, terrängvägen då mot misstänktes bostad då. Samtidigt då så skickar jag en patrull från andra hållet som ska genomföra den här husrannsakan.
Och spåren leder alltså till Evas hus. Och polisen Jonas, tillsammans med en kollega, beordras nu också dit. De knackar på och dörren öppnas av Evas sambo, Marcus.
Varpå jag då och mina kollegor gick in i hallen och frågade ifall han kunde ha möjlighet att se ifall Eva var hemma.
Mm.
Marcus säger att han tror att Eva är hemma och går upp på övervåningen för att kolla.
Så kommer han ner och säger att hon inte var hemma. Och blev ställd. Och hade frågor till oss. Och så sa jag för mig att han berättade för mig att det var som ett täcke under täcket på vid hennes sängplats.
Mm-hmm.
Det verkar underligt att om någon har lagt ett täcke under ett täcke.
Ja.
Man skulle kunna tolka det som att det är någon som har lagt det där för att göra att det ser ut som att det ligger någon där. Så då bestämde vi att vi skulle gå in och sätta oss i köket och prata med honom. Så då var han först och sen kom jag och min kollega Lisa. Och när han tände en lampa där så säger han, men där är du ju. Och då ser även jag att det finns en grov entré i anslutning till köket. Och i dörröppningen till grov entrén där så står den här kvinnan som söker, och Eva, helt naken. Hon säger ingenting till oss. Hon är tyst. och bredvid hennes linjer, lite kläder som är blöta.
Mm. Vad gör du för bedömning när du ser den nakna kvinnan? Har hon varit där ett tag? Har hon kommit uppifrån sovrummet? Har hon kommit utifrån? Eller vad får du för intryck?
Jag vet inte. Mina observationer där och då var bara att hon stod naken.
Mm.
Jag vill minnas att hon såg ut som hon var svettig.
Ja.
Och att det låg blöta kläder bredvid henne.
Och vad var det för blöta kläder? Kommer du ihåg det?
Nej, det minns jag inte.
Nej. Och hon säger ingenting, säger du?
Nej.
Nej. Minns du om det var något annat som var i närheten där de stod?
Kläder, ett par skor vill jag minnas.
Ett par skor, ja. Ja, det är precis vad du har skrivit på sidan 178 också, längst ner. Att kläderna är blöta, de har tagit av sig. Kläderna har tagit av sig är blöta och hennes skor står in till i en mindre pöl av vatten, har du skrivit.
Ja.
Kan det stämma?
Det stämmer.
Mm. Ja, då tackar jag så mycket. Inga fler frågor.
Kvinnan lastas och transporteras till Alingsås och sen på den efterföljande husvagnen så hittar man ju ett antal slag då. Som är bland annat gummihandskar och någon balaklava. Ja, man tar en del beslag där i alla fall.
Mm.
Som väl stämmer överens då med.
I samband med gripandet av Eva gjordes beslag av de kläder och skor som låg på golvet bredvid henne i grovköket. Både kläder och skor visade spår av att precis ha använts. I fickorna hittades en tändare, ett par diskhandskar, en ficklampa, en balaklava samt en nyckel som gick till Tobias och hans sambos hus. På den silvertejp som satts upp på utsidan av ytterdörren och runt fönster på Tobias hus fanns fingeravtryck som matchade med Evas. Utredarna tog även med i bevisningen hälsoappen i Evas mobiltelefon, där de med hjälp av stegräknaren tillsammans med GPSen kunde konstatera att Eva under morgonen den 14, då hon stötte på Anki som var ute med sin hund, gått trapporna upp från källarvåningen till övervåningen i Tobias hus. De kunde via appen även följa hur hon gått ner i källaren igen, gått tillbaka ut till bilen, kört till jobbet och sedan gått de tre trapporna upp till sitt kontor. Efter att Eva greps transporterades hon till polisstationen i Alingsås, där hon förhörs flera gånger av polis. Och hon kommer bland annat erkänna till gärningarna under dessa polisförhör. Vilket blir intressant då hon under rättegången, som ägde rum i Alingsås tingsrätt i juli 2016, uppger att hon har mycket dåliga minnesbilder av händelserna.
Så, varsågod.
Tack. Jag har svårt att förstå att jag sitter här. Förlåt. Jag har inga klara minnen. Det känns väldigt overkligt allting.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Förskingringen av pengar polisanmäldes aldrig. Så när Eva kliver in i rättssalen står hon enbart åtalad för 6 fall av försök till mord samt för 2 fall av grov mordbrand. Och åklagaren ska nu försöka reda ut vad Eva minns och inte minns gällande gärningarna som hon står åtalad för.
De senaste åren har varit stressiga och jobbiga. Jag har skött det mesta hemma och jobbat nästan heltid och övertid emellan. Ja, de har varit oroliga för mig på jobbet senaste året, för jag har inte fått gjort det jag ska riktigt. Jag har också sovit väldigt dåligt senaste tiden, det senaste halvåret året, och varit väldigt trött.
Erik, mikrofon.
Aha, okej. Okay. Så, ja. Hallå. Ja, tack. Mm.
Åklagaren ställa frågor.
Ja, tack. Du har ju hört mig berätta idag vad jag påstår att har hänt. Ja. Är det någonting du känner igen nu när jag har berättat om det?
Nej, inte mycket.
Inte mycket. Vad kommer det sig att du inte minns? Nej. Har du hunnit läsa den här tjocka bibban?
Jag har tittat till.
Har du tittat i den? Inte läst alltihopa? Nej. Har du läst dina egna förhör?
Nej, inte. Jag har bara gått igenom det lite, men inte mycket.
Du har gått igenom det med din advokat. Mm. Vet du att, kommer du ihåg att du har varit ett flertal förhör med dig, 4-5 stycken?
Nej, jag kommer inte ihåg hur mycket.
Du kommer inte ihåg. Men kommer du ihåg att du har varit mer än ett förhör med dig? Polisförhör?
Ja, det vet jag. Mm.
Din advokat sa någonting förut om att du kanske minns att polisen hämtade dig. Kommer du ihåg det?
Ja.
Berätta om det då, vad du minns där.
Jag minns att jag står hemma i lilla hallen, naken. Och är jättetrött, och så kommer de in och tänder lampan där. Jag tror det är en kvinnlig polis, men jag är inte säker.
Mm.
Och då så får jag klä på mig och så får jag åka med. Och så vet jag att jag hör Marcus säga, där är du ju utifrån, ja, rummet in till hallen. Det kommer jag ihåg.
Du kommer ihåg att Marcus säger, där är du?
Ja, något sånt.
Ja. Och så får du åka med polisen till polisstationen? Och kommer det så att du står där i grovrummet naken då?
Ja,
kommer du ihåg om du hade några kläder i närheten eller skor i närheten?
Jag tar på mig några kläder. Jag kommer inte ihåg var jag tar dem någonstans.
Nej, men du har ingen minne av att du har haft på dig kläder eller skor innan du...
Jo, jag vet att jag har sprungit i skogen.
Det kommer du ihåg?
Ja.
Och att du kommer hem och tar dig kläderna då?
Ja. Inte just att jag tar av mig, men jag vet att jag sprungit i skogen och jag vet att jag står i hallen naken.
Sen?
Ja, efter.
Efter du har sprungit i skogen. Ja. Du har ju berättat i förhör om något liknande, att du har just varit och sprungit i skogen runt om. Och så fick du rita någon skiss också, kommer du ihåg det?
Ja, jag vet att jag har ritat en skiss. Mm. Jag kommer inte ihåg hur jag ritar nu.
Nej. Och vad tar du vägen sen då?
Jag springer. Jag är så rädd.
För det du har berättat nu, det är ju att du springer in i skogen då. Och då är du ju egentligen på väg bort från ditt hem.
Jag springer och så... Så jag undrar om han är efter mig.
Så du undrar om någon är efter dig?
Ja, han inbrottstjuven är efter mig.
4 år tidigare är Eva och Marcus på väg hem från en fest och upptäcker då att 2 inbrottstjuvar försöker ta sig in i Marcus verkstad. Marcus går på en av tjuvarna medan Eva beskriver hur hon blir jagad upp i skogen av den andra. De polisanmäler sedan denna händelse. Och det blir en rättegång och tjuvarna döms. Och Eva beskriver hur hon mådde väldigt dåligt efter den här händelsen. vilket är förståeligt. Men vad denna händelse har att göra med att hon 4 år senare befann sig i den här skogsdungen efter att ha brunnit i Tobias källare är inte lika förståeligt.
Jag vet inte.
Om vi säger så här, för att reda ut det som du pratar om inbrottstjuven här nu. Jag påstår att ni... Det var väl, var det Marcus företag som råkade ut för en inbrottstjuv för några år sedan, eller?
Ja.
Mm. Är det det du beskriver? Är det den du är rädd för, den personen?
Ja.
Mm. Men hur menar du att den personen har någonting med det här att göra?
Jag vet inte.
Nej, okej. Har du någon minne av att du varit inne i deras hus?
Nej.
Nej. Har du någon minne av någon silvertejp? Nej. Har du någon minne av någon brännbar vätska såsom till exempel träolja?
Nej.
Har du någon minne av brandvarnare och batterier?
Nej.
Någon minne av tändare?
Nej.
Har du något minne av sax, silvertejp? Nej.
Nej.
Inget sånt. Nej. Det är lite konstigt det här tycker jag. Vet du varför jag tycker det är konstigt? Va?
Nej.
Nej. För att samma dag som du greps av polisen i förhör, när du kommer till Alingsås polisstation klockan strax efter 9:07, och det här är på sidan 245. 9:07 påbörjas ett förhör med dig. Där du delges misstanke om mordbrand. Och då säger du på sidan 246 att du är skyldig. Och sen får du information om att du har rätt att ha med en advokat. Och då så väljer du att avbryta förhöret. Har du någon minne av det?
Nej.
Nej. Och sen senare samma eftermiddag, den 15 mars. Då är vi på sidan 247. Då fortsätter förhöret med dig. Och då är din advokat Stigire Söderholm närvarande. Har du någon minne av att han har kommit till polisstationen?
Ja, jag vet att jag träffar honom där.
Ja. Och så hölls det ett förhör som höll på nästan en timme med dig. Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg att jag har haft förhör. Jag vet inte hur länge eller något.
Du kommer ihåg att du har förhör, men du vet inte hur länge? Nej. Om jag påstår att du i det förhöret har först berättat en liten variant på sanningen och sen i slutet på förhöret berättar sanningen så gott du minns den. Har jag fel då?
Jag vet inte.
Du vet inte.
Eva minns alltså ingenting gällande gärningen hon står åtalad för. Men hon minns heller inte vad hon har sagt i polisförhören och knappt ens att de har ägt rum. Så åklagaren går tillbaka och läser upp stora stycken ur polisförhören där hon till en början mest svarar vet ej på de flesta frågorna. Men senare under ett förhör öppnar hon upp sig mer.
Längst upp på sidan 272 i förhöret med dig samma eftermiddag den 15. När din advokat är med, då säger du längst upp på sidan 272. Ja, så här. Du har funderat först. En lång paus. Ja, så här. Jag har inte sagt hela sanningen. Nej, jag vet det, säger polisen. Ta den nu så att vi... Ja, nu kör vi från början, säger du då. Ja, säger polisen. Då säger du så här. I torsdags tror jag det var. Gick jag dit och tände eld på några handdukar vid tvättmaskinen och brandlarmet gick. Det vet jag. För jag sprang hem och la mig. Och igår gjorde jag samma sak fast jag tände eld. Viskar, står det. På ett ställe, nej, vad säger jag? Bastun. Och jag satte upp silvertejp på dörren. Silvertejp på dörren, av vilket syfte? Jag vet inte. Nu får du förklara hur du satte upp silvertejpen. På listen så, säger du då. En remsa så. Jag fortsätter läsa till den 273. Och i samband, då får du frågan. Och i samband med att du gick därifrån då, efter du hade satt eld på tvättmaskinen då, i torsdags då. Ja, eller var det igår? Nej, det var igår, säger du då. Igår. Ja, och du vet inte riktigt varför du gjorde det, säger polisen. Silvertejpen, var det något du hade haft med dig dit? Ja, säger du då. Att du hade haft med dig silvertejpen dit. Ja, om vi återvänder till torsdagen, alltså till första branden, säger polisen då. Hur gick det till? Hur dags gick du
Hur dags gick det till nyckel, jag berätta. Och då berättade den första brandningen. Ja, jag tog nyckeln då och gick in. Så låg det några handdukar där som tände eld. I tvättstugan då, eller? Ja, de låg precis bredvid tvättmaskinen. Kan du beskriva hur du gjorde med någon brännbar vätska, eller? Ja, det fanns tändvätska där. Fanns det där? Ja. I tvättstugan? Nej, i garaget. När gick du dit då? Ja, och så fortsätter. Kände du igen något av detta som jag har läst nu? Nej. Okej, och syftet då? Att du gick dit, säger polisen. Jag vet inte, säger du. Så säger polisen, när var du där på torsdagen? Då gick ju brandlarmet. Ja, säger du. Hörde du det eller? Ja, säger du. Du hörde att det tjöt? Ja. Såg du att människor kom ut då eller? Ja, jag såg att de kom ut. Kan du gärna ta detta? Nej. Sidan 275. Ja, då var jag redan på väg hem, säger du där. Så säger polisen. Så, ja, så gjorde du ett nytt försök då. Nu i natt. Brandlarmet. Kan du berätta nu? Hur gjorde du med brandlarmet? Vi vet vad du gjorde, men vi vill att du berättar. Och då svarar du spontant. Att jag tog ut batteriet. Polisen säger, du tog ut batteriet i vilket syfte? Att det inte skulle pipa, säger du då. Finns det något av detta? Skulle det inte pipa, säger polisen. Vad kunde det fått för konsekvenser? Att de skulle brinna inne, sa du då. Ingen minnar detta heller? Det är ganska allvarliga saker som du berättar om. Min erfarenhet är att man minns allvarliga saker som inträffar i ens liv. Men du minns inte detta? Ingenting av detta? Att du har tagit ut batteriet och får frågan vad du kunde fått för konsekvenser och du svarar spontant att de skulle brinna inne.
Jag vill inte att de ska dö. Nej.
Ja, och så säger polisen sen då, ja, vad var det syfte? Vet inte, säger du sen då.
I Evas dator hittades Google-sökningar på linolja och självantändning, brandvarnare och vad händer om en styrelseledamot och suppleant avlider. Och dessa sökningar gjorde hon på eftermiddagen den 14 mars, alltså kort tid innan den andra branden i Tobias källare. Åklagaren refererar nu tillbaka till polisförhören när man kommer in på motivbilden.
Och sen säger polisen i mitten på sidan 276, motivet från början ursprunget till det hela var tydligen detta med att du hade förskingrat pengar. Jag hade ju flyttat pengar, sa du då. Du hade flyttat pengar? Ja. Och då frågar polisen, inte i egen vinning men, nej, säger du, men för min sambos räkning som han inte visste om. Känner du till det? Kommer du ihåg något om detta? För det här är ju saker som kanske inte har direkt med bränderna att göra då.
Jag vet ju att jag har flyttat pengar. Ja. Jag har betalat fakturor och så. Inte hur mycket.
Du har betalat fakturor från? Eller vad sa du?
Ja, från gårdskontot.
Okej. Okay. Du har tagit pengar från brödernas gårdskonto och betalt fakturor?
Ja.
Vad då för fakturor? Har det fakturor som har att göra med gården eller?
Ja, och min sambos företag.
Och din sambos företag. Okej.
Okay. Men jag vet inte hur mycket.
Och det har du insett att använda de gemensamma gårdspengarna till att betala för bara din sambos företag. Det inser du att det inte är okej, va?
Ja, men jag pratade med Marcus om det.
Vad sa du? Att?
Jag pratade med Marcus.
När pratade du med han om det då?
Kommer jag inte ihåg.
Har det varit mycket pengar som har försvunnit från brödernas gemensamma konto?
Jag vet inte.
Vi hör ju en siffra på långt över 1 miljon, kanske uppåt 1,5-2.
Det är inte mycket pengar, jag fattar inte att det är så mycket pengar.
Nej. Kan det vara så som Tobias säger?
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte koll alls.
Du vet inte, nej. Och så säger polisen där längst ner på sidan 276. Tobias känner ju till detta. Han räknar ut det, säger du då. Kommer du ihåg att du sa så? Att han räknade ut det?
Kommer jag inte ihåg att jag sa så.
Var det någonting som... Om jag frågar så här istället. Tobias säger ju att han har känt på sig detta ett tag. Och så har han den 6 mars i år konfronterat. Eller pratat med, rättare sagt.
Det har väl snarare varit det att han har pratat med sin bror än konfronterat honom. Utan han har pratat med sin bror och varit bekymrad och velat nämna detta med pengarna. Vet du att Tobias har sagt det till sin bror, Marcus?
Ja, tror det.
Mm. Pratar Marcus med dig om det sen då, eller?
Ja, Marcus kom hem med något papper med en massa siffror på. Någon dag, men jag kommer till honom.
Nej.
Han var jättearg på mig.
Och det där pappret med siffror...
Jag hade gjort en massa fel.
Han sa att du gjort massa fel?
Ja.
Mm. Det där pappret med siffror på, var det något han kan ha fått från Tobias som har sammanställt något, eller?
Jag vet inte.
Du vet inte. Tittar du närmare på det pappret med siffror?
Ja. Det bara var siffror överallt och bara snurrar. Jag tror jag försökte börja lite, men jag vet inte...
Försökte börja lite med vad då? Vad sa du att?
Jag försökte att titta, men jag kommer inte ihåg.
Erkänner du någonting för Marcus då att du har försnillat lite pengar från gårdskontot, eller?
Jag sa att jag har flyttat pengar för att betala hans fakturer.
Ja.
Jag vet inte, jag vet inte hur mycket. Och sen pratar vi nästan lite.
Blir han arg på dig då?
Ja, han var jättearg.
Så pratade han inte, sa du, på hur länge då?
Vi har inte pratat sen dess.
Nej.
Jag har ju inte fått prata med honom nu. Jag har inte, jag vet inte. Det är ju först idag jag ser honom. Jag har inte sett honom sen dess, jag vet inte.
Hur går tankarna då när du får reda på att nu är hemligheten ute, om man säger så, om jag använder
egna ord? Det är ju inte någon hemlighet, för jag har ju sagt det, Marcus, att jag har gjort så också. Okay. Alltså.
Om vi säger så här då, att nu
jag har ju inte vetat hur mycket pengar det har varit.
Får du reda på nu att Tobias vet om det hela?
Jag vet inte, Marcus kom bara hem och sa ut det här, får du titta på, för det här stämmer inte.
Vad tänker du då då?
Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg.
Vill du försöka lösa det på något sätt?
Jag minns inte.
Har du några planer på att skaffa fram pengar för att liksom fylla i luckorna på något sätt? Eller?
Jag vet inte.
Vad sa du?
Jag vet inte. Det bara snurrar.
Vad sa du?
Nej, det bara snurrar.
Det bara snurrar.
Och jag får panik och sover inte. Och det här... Marcus vill inte ta i mig ens.
Du har nämnt någonstans under polisutredningen att någonting med att försäkringspengar för hus och så vidare. Har du någon minne av det?
Ja, det kanske jag har. Ja, men inte bara försäkringspengar, men inte. Ja, men det kände jag igen, men jag kan inte.
Nej, har du haft några planer på att så att säga betala tillbaka med någon slags försäkringspengar som ska falla ut på något sätt?
Jag vet inte. Jag ville bara att det skulle bli, försöka bli rätt med det.
Kom du ihåg om du pratade med polisen någonting om att om ett hus brinner eller förstörs så kan man få ut försäkringspengar eller något sånt där?
Inte så ordagrant så. Nej.
Men det var inte, så har du inte tänkt, eller?
Det vet jag
inte. Det vet du inte. Nej. För det skulle ju inte kanske lösa dina problem. Jag menar, om ett hus förstörs så får man väl rimligtvis pengar så det räcker till att bygga upp ett hus igen.
Ja.
Kommer inte räcka till några andra pengar, menar jag.
Nej, det är sant.
Har du några andra funderingar på hur man skulle kunna lösa den ekonomiska situationen?
Nej.
Nej, okej. Sidan 287 längst ner. Varför valde du just tvättstugan och tvättmaskinen? Ingen aning. Det är helt tomt. Jag fattar inte heller. Jag fattar inte varför jag inte gjorde något mot mig själv, säger du. Och säger polisen. Men ändå, du
När du anlade den här branden in till tvättmaskinen så kände du till att Tobias, Kristina och fanns i huset. Stämmer detta? Ja, det gjorde man väl, säger du. Längst upp sedan 288. Kommer du ihåg att du har sagt så? Nej. Jag bläddrar vidare.
Åklagaren bläddrar vidare och tvingas läsa upp stora delar av polisförhören med Eva i brist på att hon i rättssalen inte kan ge några svar. Man misstänker att tingsrätten kommer att utvärdera Evas psykiska hälsa inför deras bedömning och kommer därför in på Evas mående under tiden för händelserna.
Jag vet inte, jag har ju i för sig några frågor som inte har med branden i sig att göra. Det rör mer kanske uppsåtsbiten och insikt och kanske med psykisk mående och sånt där att göra. Jag vet inte om jag ska spara det till... Ja, vi kan ta det nu.
Ja, men tar du det.
Mm, kanske lika bra. Mm. Kommer du ihåg att du har träffat en läkare när du har suttit häktad, Eva?
Ja.
Mm. Gick det bra att prata med läkaren? Kändes det okej?
Okay? Ja.
Ja. Vet du vad läkaren har skrivit?
Nej.
Nej.
Eller vilken läkare? Jag har träffat flera. Jag vet inte vilken du tänker på. Okay.
Det var slarvigt då, men jag ska... Det var. Karin Ajell, överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri. Och sen deltagande undersökare som heter Olof Åkerblom. Legitimerad läkare, specialist i psykiatri. Det handlar kanske främst om hur det psykiska måendet. Och då fick du lite frågor om historik och så vidare, eventuell historik om psykiskt mående och sånt där. Vet du vad du sa då?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Nej, men vad frågar du nu då? Har du någon historik själv när det gäller dåligt psykiskt mående, eller har du sökt psykiatrisk vård eller så?
Nej, jag har aldrig sökt vad jag kan komma ihåg.
Aldrig sökt psykiatrisk vård? Mm. Nej. Nej, det är väl det som står här också, tror jag, i läkarens handlingar. Kommer du ihåg vad du har berättat för läkarna om eventuell historik i släkten? Alltså mamma, pappa och så vidare.
Jag kommer inte ihåg detaljer. Jag vet bara att jag var i Göteborg och träffade några personer där. Jag kommer inte ihåg.
Ja, du menar att du pratade med läkarna?
Ja.
Mm. Ja, de säger att det inte fanns någon historik i släkten om psykisk ohälsa. Kan det stämma?
Ja.
Ja. Och du har inte sökt vård tidigare för psykiatrisk. För psykiskt dåligt mående. Mm. Tack, jag har inga fler frågor.
Nej. Advokat Söderholm, har du någon fråga?
Nej, tack, jag har inga frågor.
Nej. Advokat Söderholm?
Jag tror jag sparar det till personalia.
Ja, okej. Okay. Då så, då är det inga fler frågor till Eva.
I domen står att av utredningen målet står det klart att Eva lider av en psykisk störning i brottsbalkens mening, som kan ha påverkat genomförandet av gärningarna som hon nu döms för. Det kan inte uteslutas att hon till följd av den psykiska störningen haft en nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Detta är en förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet. Evas psykiska ohälsa är dock inte sådan att det finns skäl att vid påföljdsvalet särbehandla henne. Eva döms till 10 års fängelse för 3 fall av försök till mord samt för 2 fall av grov mordbrand. Hon frias från mordförsök gällande den första branden, men gällande den andra branden skrev tingsrätten så här. I samband med det andra tillfället var Eva, enligt vad som framkommit genom förhör med Anki, inne i villan på morgonen innan branden. Av hennes berättelse framgår också att Eva dessförinnan varit framme och vänt vid huset ett par gånger tidigare och också genom frågor till Anki försäkrat sig om att ingen var hemma i villan. Hon var alltså inne i villan tidigare samma dag som den andra branden anlades och hade då möjlighet att anlägga branden när hon var säker på att ingen var hemma. Om hennes syfte bara varit att bränna ner huset hade denna tidpunkt varit ett betydligt bättre val. Eva valde dock avsiktligen att istället återkomma senare på natten när familjen låg och sov. Detta tyder, enligt tingsrättens mening, på att det inte var någon slump att målsägandena låg och sov när branden anlades. utan att tidpunkten valdes med avsikt att även skada dem. Det finns ytterligare omständigheter som stöder att så var fallet vid det andra tillfället. Eva plockade vid det andra tillfället ur batterierna ur brandvarnaren, vilket hon under polisförhör förklarat att hon gjorde för att de inte skulle vakna. Av den tekniska bevisningen har också framkommit att hon under några timmar på eftermiddagen innan den andra branden anlades gjorde flera sökningar på internet som kan kopplas till den aktuella händelsen. Utöver sökningarna om information om brandvarnare och linolja är det särskilt besvärande att hon sökte information om vad händer om en styrelseledamot och suppleant avlider. Hon har visserligen uppgett att denna information är sådan som hon behöver i sitt arbete som ekonom. Tingsrätten konstaterar dock att Tobias och hans sambo var styrelseledamot respektive suppleant i det bolag som Tobias drev och att denna sökning gjordes i direkt samband med övriga sökningar. Eva har vidare tejpat för springor i ytterdörren och runt ett par fönster, vilket kan tyda på att hon velat förhindra rök att läcka ut. Tingsrätten anser att omständigheterna vid det andra tillfället har varit sådana att en normal person under alla förhållanden måste ha insett den avsevärda risken för att branden skulle leda till målsägarnas död. De handlingar som Eva vidtagit i samband med branden, och då särskilt åtgärden att plocka ur batterierna ur brandvarnaren, visar enligt tingsrätten på en direkt avsikt att beröva målsägaren livet. Av skäl som tingsrätten anfört föranleder Evas psykiska hälsa vid gärningstillfället ingen anledning att göra en annan bedömning i uppsåtsfrågan. Gärningen kan inte rubriceras på annat sätt än som försök till mord i tre fall. Åtalet är alltså även i denna del styrkt och ska bifallas.
Så om inget då hade skett, ingen hade vaknat och ingen hade släckt, så hade, ja, vad hade hänt då?
Då hade det nog varit en annat läge. Då hade du nog haft förmodligen personer som inte hade mått bra när vi kom fram. Om vi hade tagit hade fått larm. Innan det hade brunnit utifrån.
Om vi säger att ni inte hade varit där på så snabbt då? Ni var ju där väldigt fort.
Ja, och det är på grund av att vi fick larmet tidigt. Det hänger ju på hur snabbt vi får ett larm ifrån objektet då.
Men så om inte ni hade kommit hit och de andra inte hade hunnit släcka, så hade huset blivit övertänt då, eller?
Ja, det är stor sannolikhet. Och det är det min, den här utredningen, sakkunnigutlåtande bygger på, att ingen gör någonting mot branden.
Jag heter Nils Bergman och du har lyssnat på Rättegångspodden. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.